Hockeymorgon presenteras i samarbete med Simor.
God morgon, det är tisdag den 25 april. Löning och Växjö Lakers har tagit SM-guld.
Mm. Perfekt.
Det ena är härligt för alla, det andra är härligt för några från Småland.
Jag menar det, de stod fansen säkert i baren att vi 12 och bara yeah!
Ja, kan
då spenderar vi mera.
Segeröla
lite grann. Precis.
Ja, gärna det till på kontot också.
Amen.
Ja, men det är ju så då. Växjö har tagit sitt fjärde SM-guld i klubbens historia och det ska vi givetvis snacka en hel del om under dagens program. Men även lite annat.
Mm.
Ja. Vi har med oss en gäst. Den första personen som anställdes på SDHL. Och som gjort det mesta inom ligan. Vi säger välkommen till Angelica Lindberg.
Tack så mycket. Gud, vilken inledning.
Ja. Hur är läget med dig?
Nej, men det är kanon. Det är riktigt bra. Mm. Det är lite tråkigt väder, men här inne så lyser solen, tänkte jag säga.
Ja. Jag bara, ja.
Här inne är det alltid bra väder.
Ja, det är en bra stämma i alla fall.
Ja. Nej, men vi ska ju till snacka en hel del om SDHL och damhockey med dig.
Ja.
Det kommer komma lite senare.
Mm.
Det kommer liksom vara täta skott idag, känns det.
Ja.
Ja, det kommer hända en hel del.
Så vi jobbar.
Jajamän. Vi ska även ha med lite folk över länk. Och sådär. Växjöspelare kan nog bli tufft idag.
Vi har ju försökt. Vi har ju sökt med lykta och ljus hela natten. Men
slängts ut, vad säger man? Beten.
Ja. Men det är nog inte deras prio att gå upp 8:30 ändå. Som
kanske inte har gått och lagt sig.
Nej, exakt. Det hade ju för varit vrålstarkt för mig från någon slags efterfest. Men vi kan låta dem slippa det. Mm. Vem vet, vi kanske kan ha med lite liksom, Växjöspelare och sådär imorgon.
Ja.
Men vi utlovar härliga gäster, så häng med oss. 4-1 i matcher blev det i SM-finalen.
Ja.
4-2 i semin, 4-3 i kvarten. Det var som att Växjö liksom stegrades under det här slutspelet.
Ja, men på något sätt tycker jag också det, och rent spelmässigt också. Sen, så jag vet inte riktigt om man hade vänt på motståndet, säger vi, att de hade haft Luleå i finalen, att det hade passat dem sämre där ändå. Men Luleå var ju de som utmanade dem allra mest.
Mm.
Så det är sjukt imponerande faktiskt. Det var aldrig någon riktig match i den här serien, tycker jag.
Nej. Alltså tre matcher, och jag minns rätt, gick väl till förlängning här mot Skellefteå, men på något sätt blev det ändå den serien som kanske var, kändes ändå liksom säkrast för Växjö på något sätt.
Ja, men de har liksom inte vacklat så mycket.
Nej.
Alltså så här, men det kanske bara är en fasad. Alltså på något sätt, man vet ju inte.
efter att Skellefteå vann sin match så har de väl 7-1 på två matcher eller någonting, Växjö.
Ja.
Det var ju visserligen två mål i Tornbur igår. Men,
det är imponerande.
Ja, det får man säga. Det var som att de satt in någon slags nådastöt där.
Ja, exakt.
Och det upprepas ju mycket, men det är liksom, det håller för att göra det. Alltså, 4 SM-guld på 9 säsonger.
Ja.
Och de har, Växjö Lakers har fortfarande inte förlorat en SM-final.
Det där måste ju snart, eller det är ju också ett lyxproblem som vi pratade om igår. Ja, men ju fler finaler de går till, är det inte då så här, när det byggs upp någon slags streak, att det blir så här, gud, nu, vi har inte förlorat en SM-final, alltså, det kan vi inte göra nu heller. Liksom.
Jobbigt för den som blir den första som förlorar.
Ja, just det.
Det är alltid så när stora streakar liksom bryts.
Mm.
Men hittills så har de ju sopat rent.
Ja, precis.
Något annat kul som jag noterade är ju då att Robert Rosén gjorde GVG, game winning goal, både kvart, semi och final.
Helt otroligt.
Matchen.
Ja,
det är faktiskt helt,
sjukt. Det finns mycket som är ganska intressant rent siffermässigt runt Robert Rosén. Det var ju han och Martin Lundberg som fixade 1-0-målet.
Mm.
Jävla assist för övrigt från Martin Lundberg.
Ja.
Han tog sitt 5:e SM-guld. Ja. Robert Rosén sitt 4:e.
Ja.
Och det som du säger, han har verkligen klivit fram i det här slutspelet.
Ja, han är liksom
35-åring.
Ja, exakt. Han är ju 35. Mm. Inte jättegammalt, men inte purungt liksom. Men han har en otroligt hög lägstanivå, tycker jag. Och det är inte bara offensivt. Jag tycker att han gör ett sjukt bra jobb över hela banan. Och han är någon man kan ta rygg på. Så att det känns som att de har de här ledarna i Växjö där, som verkligen sätter liksom tonen för hur man vill jobba. Och det är superviktigt.
Det känns som att han personifierar Växjö på något sätt. Alltså så här, det är inte det här råflashiga. Eller kanske alltid så himla snygga på isen. Men det är så här gediget och rejält, och till slut så hänger man ett game winning goal och står där med SM-pokalen igen. Det är liksom, det är lite Växjö över Robert Rosén på något sätt.
Ja, men verkligen, och det har väl blivit så. Han har varit där länge nu liksom. Men jag tycker ändå att det är liksom starkt att prestera så bra över en hel finalserie. Det är det som gör skillnaden. Och sen såklart Emil Larmi.
Ja, vi kommer till honom. Herr Larmi. Ska vi säga det också, lagkaptenen Erik Josefsson, 36 bast. Han har också 4 SM-guld nu. Båda de här två, Rosén och Josefsson, med utgående kontrakt.
Oj, oj, oj.
Ja, så man skulle, om vi ska gå händelserna lite i förväg, så ja, det blir en avvägning det här. Ska man liksom sluta på topp? Eller ska man ge det något år till? Och Rosén lät det igår som att han var sugen på att fortsätta i alla fall. Josefsson får vi se.
Ja, hur tror du att man resonerar nu som sportchef? Nu är inte du sportchef, men
nej,
jag pratar med det säkert.
Ja, men alltså svårt. Jag tänker alltså, som sportchef så är det ju, pratar ju lite inne på det. De är ju ändå bärande. Det är några som man kan ta rygg på, som mycket erfarenhet, varit med på toppen här nu och gjort en jäkla fin säsong också. Så att hade jag varit sportchef hade jag velat ta kvar dem, men det är ju frågan om de själva känner det.
Det är nog mer det.
Ja,
jag tror Josefsson och Rosén blir nog kvar om de skulle vilja det.
Eversson sa väl att de hade haft en hel del förlängningar under året, men undrar om man går ut med alla direkt eller om man sparar på det ändå. Alltså så här, jag vet inte om de gick ut med det.
Förlängningar brukar man ju gå ut med.
Exakt. Då har de kanske inte förlängt just de här spelarna då.
Nej, så verkar det faktiskt inte. Vi får ju se. Känslan när jag lyssnade på Robert Rosén någonstans var att det kan nog bli mer. Han håller ju färg i alla fall, ska jag säga.
Ja, verkligen. Det är många AIK-are som hoppas på att han ska komma hem till AIK, som vissa säger. Och det
sänkt, inte riktigt... sänkt ribba för hem.
Verkligen. Då, alltså, jag kollade faktiskt upp det. Det var typ en säsong eller två.
Ja, det var en liten period.
Ja. Nej, så det tror jag man kan sluta hoppas på. Men vi får se. Bara för att jag säger det nu så blir han glad för Gnaget imorgon.
Det är satsningen som Gnaget gör, det är Rosén.
Det hade ändå varit en grej om det till längre mån. Rubert Rosén tillbaka i AIK.
Lagus.
Lagus.
Exakt.
Då kan det bli snack om att som jag är AIK inte ens var liksom en gissning, utan att jag visste och läckte det på bästa sändningstid. Det vill jag dementera.
Ja. Ja, men det var fint på något sätt att, som vi var inne på, Martin Lundberg och Robert Rosén fick snickra ihop det här 1-0-målet, som blev väldigt avgörande. Robert Rosén, givet att han är i Växjö, och Martin Lundberg då 5 SM-guld.
Ja, det är
sinnessjukt.
Ja.
Det är sjukt coolt. Och som sagt, inte bara då, i Skellefteå också. Så han är verkligen, vi pratade med honom tidigare på länk. Och han har ju varit i Skellefteå, vunnit där och sen gått till Växjö och fortsatt vinna. Det är nästan ännu mer imponerande än att ha varit alla år i Växjö. För att Växjö är ju bra liksom.
Jag tror han har 5 SM-guld på 11 säsonger.
Varannan säsong då. Han vet att nästa år blir inget, men året efter det, då kör
exakt,
vi igen.
Liksom. Då är det dags igen. Emil Larmi är ju faktiskt en av dem man har förlängt med under säsongen. Mm. Inne på förlängningar där. Det var nog bra för herr Evertsson att man gjorde det innan slutspelet. För han har ju varit rätt okej.
Får man säga. Vilken matchvinnare.
Den finländska målvakten. Och ofta när det görs väldigt bra räddningar så tycker jag man är för snabb med att hålla på så här. Årets räddning, slutspelets räddning. Det är så här, det är väldigt viktigt att sätta som en rubrik över snygga mål och snygga räddningar och så. Men det här var väl liksom slutspelets räddning i alla fall.
Ja, och nu har vi ju sett alla matcher. Nu blir det ju inga mer matcher i slutspelet. Nej. Och då har vi ändå facit på att det här måste ju ha varit en enskilt både viktigaste och snyggaste.
Och vi snackar naturligtvis om när Oskar Möller i slutet av första perioden sköt i powerplay.
Den ska ju sitta. Alltså det är i mål 10 av 10 gånger.
Det som jag tycker är det snygga med, den här räddningen är att Larmi går ju verkligen för att ha första skottet. Mm. Undra om det är Sandberg eller någon som står i liksom slottet och ska skjuta.
Ja.
Men så går pucken istället vidare till Oskar Möller som ju Larmi från början inte alls inställd på.
Nej.
Släpper klubban, slänger sig och tar det med stöten. Ja, det är
Ja, det är skitsnyggt. Och jag tänker liksom, som målvakt, när man går ut så hårt på en puck, och det måste vara så svårt att få kraften i sidan. Alltså, ja, den passningen, det är det som är sjukt. Att jag ser typ inte ens, antagligen så har han väl en skridskos någonstans i sen, men han sitter väl i butterfly liksom.
Ja, det ser ut som han skjuter ifrån sig. Jag tror det är Brian Cooper som står precis framför. Han får ju skjuta ifrån på honom för att få fart åt sidan. det är så... Sjukt märklig och komplex räddning.
Ja, och han tog en insida stöt också. Ja. Jag tänker bara det att Oskar Möller direkt slagg i powerplay. Ja. Men jag tar den med handen.
Han var helt svullen efteråt. Han var helt svullen och han hade haft lite svårt att greppa klubban under matchen. Så det,
och det var ändå tidigt.
Det var starkt att fortsätta spela. Vi ska säga välkommen till första gästen för dagen. Och det är inte vem som helst. Det är kommunalrådet i staden som just nu är bäst på hockey i Sverige, får man väl säga. Välkommen till Hockeymorgon, Malin Lauber.
Hej, hej.
En sån här dag måste man väl vara rätt nöjd som kommunalråd i Växjö, va?
Absolut, jag är väldigt stolt och väldigt glad idag. Jag tror det är många Växjöbor som är där. Fantastisk match igår. Och vilken serie.
Ja, det får man säga. De har gjort det bra, pojkarna. Absolut. Vad ska jag säga. Ja. Det ser inte ut som att du är inne på kommunhuset idag, va?
Nej, jag är på väg dit, men jag tänkte jag fick ta er först här.
Ja, okej. Okay.
Men så fort jag är färdig med er ska jag rusa dit.
Ja,
Idag tänker vi hålla till på Stortorget, framförallt ikväll. Det ser vi fram emot.
Från klockan 18 har jag förstått saken rätt, va?
Det stämmer, men det kommer vara lite aktiviteter innan. Så man är välkommen dit innan också. Mm. Men 18 smäller det, men kom gärna lite tidigare.
Ja, har du liksom, även om du fortfarande är hemma, har du nåtts av någon vibb in i stan? Liksom? Hur är känslan i Växjö här och nu?
Nej, men det märkte man igår på arenan. Det är ju skillnad att få fira med nästan 6000 personer. Till skillnad från senast när det var 8 personer i arenan. Ja. På grund av covid. Ja. Så att det var ju sån tryck och så härlig stämning. Och man ville ju aldrig gå hem.
Nej. Du var där och fick njuta av det hela, så att säga, i alla fall. Det var ju härligt.
Absolut. Ja. Det är ju svårt att låta bli när man kan få SM-guld på hemmaplan.
Ja, exakt. Det är ju drömläge såklart. Har du hört något om hur livat det varit på stan i natt?
Ja, jag har scrollat lite sociala medier och läst lite runt omkring. Och det verkar ju ha varit festligheter även i natt. Och många som kanske kommer för sent till jobbet idag. Ja.
Kan kommunen kliva in med något slags stöd för folk som tar en karensdag kanske?
Nej, jag tror inte vi kan det. Det finns liksom inte någon sån här vård av efterhockey. Det är klart, det känns ju underbart att vara en guldstad. Och jag är så stolt över Växjö som idrottsstad. Vi har ju nu... tagit SM-guld i hockey. Vi hade Viper som gick till semifinal. Vi har Öster som leder sin serie. Och vi har ju damlaget EFF som gick upp i allsvenskan. Så att idrottsstaden Växjö levererar. Men idag får vi fokusera på hockeyn.
Ja, jag tänkte faktiskt komma dit. Alltså, det känns som att idrotten verkligen är liksom på frammarsch i er kommun.
Ja, verkligen. Och ja, vi har ju så många föreningar i Växjö som verkligen är på tå och framförallt driver våra barn och ungdomar så att de kan hålla på med idrott. Och också att vi idag tar SM-guld, det ger också många förhoppningar och drömmar för våra barn och unga. Och alla de här spelarna blir ju såklart förebilder för dem så de kan hålla på med sin idrott. Och jag är så stolt över allt det ideella arbetet som görs. Och idag ska vi ju fira hockeyhjältarna såklart, men också alla ledare, tränare, de som säljer popcorn, de som kör ismaskinen och alla som håller på och försöker få Växjö att växa som idrottsstad.
Om vi ser till hockeyn då, 4 SM-guld på 9 år, det är något helt otroligt. Man kan undra vad fasen ni har i vattnet där i Växjö. Men vad betyder Lakers för kommunen?
Det är klart att Lakers, många känner ju till Växjö på grund av Lakers. Och vet att vi har ett bra hockeylag. Och det är klart att Lakers är en förening som sätter Växjö på kartan. Och därmed är det jätteviktig. Och jag vill också punktera att vi inte bara har tagit SM-guld. Vi har också vunnit serien samtliga gånger.
Yes.
Mm, just det.
Noterat.
Ja. Jag sitter inte och är nöjd med de orden. Nej, visst. Ja.
Det sägs att det ska vara omöjligt. Men uppenbarligen så är allt möjligt. Utom möjligen att göra mål på Emil Larm idag.
Ja, är det helt okej? Okay? Ni får lära bygga en staty av den där finske målakten eller någonting.
Ja, vi får väl se. Man ska ju inte bygga staty av levande personer, så vi kanske ska vänta lite.
Ja, så
men
det.
Alltså, mycket glädje och stolthet idag. Och det kommer bli ännu mer ikväll. Så att det är jätteroligt. Och mycket stolthet här i det stora hjärtat.
Avslutningsvis, när man har ett kommunalråd på länk, så måste man ändå liksom toucha vid vad som skulle kunna klassas som en aningen kritisk fråga. Många utifrån har ju tyckt att liksom kommunen är lite för generös mot Växjö Lakers. Vad svarar du de kritikerna?
Jag vet inte om vi är det precis. Vi behandlar dem som andra föreningar. Men uppenbarligen så gör ju Lakers någonting bra. De släpper in färre mål än de... de gör fler mål än de släpper in. Och det är ju det som är det viktiga. Jag tycker vi ska vara generösa mot alla våra idrottsföreningar. Och se till så att de kan bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Men även elit. Vi måste ha både bredd och elit. Så att faktiskt barn och unga ska kunna drömma.
Men 18.00 på torget i Växjö ikväll, då är det som gäller om man vill fira med guldhjältarna och med kommunalrådet helt enkelt.
Absolut. Ja. Ni är alla välkomna.
Underbart, Malin. Stort tack för att du... förlåt, fortsätt.
Nej, men jag tänkte säga, finns det några andra Skellefteåbor kvar, så är de också välkomna såklart. Och de har också gjort en stor insats, ska vi säga.
Ja. De är nog svinsugna på att dyka upp på ert guldfirande.
Politikers svar. Det skulle inte vara mitt första
val. Malin, grattis till SM-guldet för kommunens del, får man väl säga. Och stort tack för att du var med oss här i Hockeymorgon.
Tack så mycket. Ha det bra.
Detsamma.
Tack, tack.
Hej.
Ja, det var diplomatiskt i slutet.
Med en touch utav lite sådär Ivan.
Knäpp på näsan.
Ska vi gissa att det liksom inte kommer krylla av Växjö-supportrar på det där firandet?
Växjö tror jag kommer få vara där, men Skellefteå tror jag kanske inte kommer vara där.
Så är det. Ja. Är mycket att hålla koll på.
Jag menar det. Ja. Nej, vi har blandat ihop dem hela.
Det har varit starkt annars som det var. Så. Det var bara Skellefteå-supportrar
dök upp. Men det kanske dyker upp någon som bara så här, ja, men jag vill bara känna på. Ja. Liksom.
Eller gratulera.
Ja, exakt. Ja. Idrotten handlar ju ändå till sist om det. Att man ska vara
det är tävlan på isen, men utanför är vi vänner.
Precis, det är stora ord, men det är svårare att leva upp till ibland.
Det är det.
Men det var ändå fint igår. Man gillar ju ändå så här, de här scenerna. Alltså, Skellefteå är ju brutalt ledsna. Liksom. Man ser ju hur alla bara mår skit. Men man åker ändå och tackar varandra. Ja. Och man står kvar på isen lite liksom, respektfullt.
Det är fint det där.
Ja.
Jag är inte helt klar med Emil Larm igen.
Nej.
För vi måste stanna kvar vid honom lite grann. Mm. För som vi var inne på där när Malin kom in. Alltså han lirar ju resten av matchen med en dyngsvullen hand.
Ja.
Som han vågade visa upp där först efteråt. Efter den här monsterräddningen. Mm. Och så håller han ju nollan för säkerhets skull också.
Ja, det är faktiskt... Ja, jag fattar inte.
Nej, och han har liksom nästan klivit fram från lite... Ja, men lite från ingenstans, som man ska överdriva lite.
Men visst sa han, Evertsson, att han hade tagit guld i finska ligan? Att han typ stod på huvudet där också. Mm. Han kanske är en sån här personlighet som liksom, när det är såna här matcher, att han har det där lilla
bäst
extra.
Gäller,
ja, men exakt.
Mm. Jobbar i det tysta.
Ja.
Som en viss tränare i Växjö.
Ja, exakt. Det ska vi komma också.
Mm.
Och han tilldelades ju Larm i Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP. Mm. Och det är väl inte så mycket att liksom...
orda om.
Precis.
Verkligen inte.
Det är inget man rasar över.
Nej, precis. Nej, men han känns ju som sagt superfokuserad rakt igenom. Mm. Och att ha sådär ont i handen då, som man uppenbarligen borde ha haft, och fortfarande hålla sig hög nivå, det måste typ kanske plocka fram någonting hos en person som inte är liksom... det vanliga spelet, utan han liksom går in i någon slags zon där han inte känner någon smärta, utan bara kör på liksom. Ja. Han känns så himla fokuserad.
Ja. Samtidigt är han så här, han verkar lite skön där. Han har blivit av en profil där, verkar ja, åka runt där på isen och verkar dyngpopulär och mår pissbra efteråt. Ja, härligt att se.
Ja, men jag tänker bara på det här när han typ började plocka av tid från klubbor och hålla på med motståndars utrustning.
Exakt. Ja, precis.
Det är inte så här bilden av att vara superfokuserad då, egentligen. Nej. Men samtidigt så, jag vet inte, han kanske är så här...
Det kanske är hans sätt.
Ja, exakt. Mm. Ja, men på något sätt.
Mm. Och det känns ju som att Larmi har liksom varit navet i liksom Växjös defensiv, som väl känns som att det är det som lägger grunden för det här guldet. För offensivt sett har det ju inte varit dyngsprakande. Det pratas ofta om att man behöver helt spets för att vinna SM-guld och sådär. Alltså det finns väl Växjö, men... offensivt sett har det ju inte varit så där jättesprakande. Det är den här otroliga backsidan, känner jag i alla fall, som lagt grunden till det här.
Mm. Ja, men det skulle jag absolut säga. Och att de har liksom någon slags... Det var ju många som pratade om det på isen igår. Att vi har en liksom, taktik, en spelplan som alla köper in på. Mm. Och jag tror att de är duktiga på att sätta roller. Jag tror att de är duktiga på att liksom, förklara syfte till hur man vill spela i egen zon och sådär, och det känns som att på toppen utav all den taktiken så har de också så här en offervilja som man såg i slutet igår. Det liksom står 1-0 och det finns tre personer som skulle kunna täcka samma skott. Så när pucken är väl framme hos Larmi så har ju han inte ett enkelt jobb att göra, men det är fortfarande enklare att stå liksom bakom ett sånt försvar. Men sen så när de väl är i anfallszon, vi hade ju en match där de var faktiskt jäkligt vassa framåt, så att de har ju de kvaliteterna, men de inser lite så här, ja, men vi möter Skellefteå, de är ett superhårt anfallande lag. Vi vet vad vi behöver göra i den här matchen, och att översätta en hel serie så kanske det är liksom viktigt att ha ett bra försvar att luta sig tillbaka på. Alltså för självförtroendet skulle också. Istället för att vara liksom, lägga alla sina kort på att man kommer göra mycket mål framåt. För att det har vi också varit inne på. Att är man väldigt anfallstark så kanske blir luckor bakåt också.
Det brukar ofta vara så, antingen eller. Det är ju sällan du har liksom toppen i alla olika sätt över hela banan. Men jag tror att det som du också är inne på, just att alla köpt in sig på rollerna, för det är väl oftast det som är framgångsrikt i ett lag. Att alla köps in på att det här är min roll och syftet i laget, så att säga. Så att det verkar de ju uppenbarligen ha
gjort. Känns som man har läst att det är lite av Henrik Evertssons styrka också när han bygger lag. Att han direkt får liksom alla att förstå vilken roll de är tänkt att ha i ett ett lag som ska gå långt, helt enkelt. Och vi ska prata lite mer om liksom, ledarna och personerna bakom den här framgången. Och även lite om... det finns lite nuggets från själva firandet vi ska prata om också. Så det blir mer veckor här om ni stannar kvar. Men Angelica...
Ja.
Vi ska göra en avstickare här. Berätta om hur du kom in på SDH-spåret och liksom hur din roll har utvecklats genom åren.
Vilken stor fråga. Ja. Hur jag kom in på SDH till att börja med var ju att jag såg att det inte fanns ingen som jobbade på SDH överhuvudtaget. Man hade skapat ligan, eller format ligan, och tagit över från Riksserien 2016. Och jag jobbade vid tillfället som ideellt ansvarig på Djurgården. Och tyckte väl att tusan, ska man ha en liga så bör det ju finnas någon som jobbar operativt också och driver ligan. Så att då skickade jag ett mejl till att börja med till styrelsen och formulerade varför jag tyckte att jag borde få den här rollen. Och efter mycket om och men så jag brukar ofta säga att mitt sista mejl var med en rubrik som sa ni har inte råd att säga nej. De hade ju absolut inga pengar överhuvudtaget. men de hade uppenbarligen inte råd. Så att, och på den vägen var det. Så då kom jag in och vart vid tidpunkten då som marknadskommunikatör. Och hade det enkla uppdraget att jag skulle sälja, koordinera och försöka fixa upp det här med det kommersiella. Med från ett blankt papper. Det fanns ingen som hade gjort någonting. Inga liksom lathund eller riktlinjer. Och sen blev det kommersiell chef och så har jag drivit det sen dess.
Och det är kommersiell chef du har som titel idag.
Precis.
Men det låter lite som att du nästan fick skapa din egen roll. Typ.
Ja, men absolut. Ja. Styrelsen hade ju en bild av att jag skulle liksom driva in intäkter, men man ska komma ihåg att när jag började så hade vi inte ens de kommersiella intäkterna att sälja. Så det fick vi året efter genom ett avtal med förbundet. Men absolut, jag fick ju skapa och försöka navigera mig i vad tusan vi ville med SDHL också, för det var ju också också, det var ju 10 klubbar som hade gått in och skapat ett aktiebolag, men det kändes inte kanske som att man riktigt visste vad ville man egentligen med det här. Mer än att man kanske sneglat lite på SHL och ville skapa liksom förutsättningarna så att säga. Mm.
Hur är det att jobba med det kommersiella inom damhockeyn och SDHL?
Ja, men jag tycker, alltså, när jag började så då började det ju också någonstans pratas väldigt mycket kring damidrott och det kommersiella och värdet av det. Så att då fick vi liksom ett litet uppsving skulle jag säga vid 2019-2020. Där. Och 2020 så skrev vi också det historiska avtalet med Svenska Spel bland annat. Året innan, eller 2 år innan med DHL. Så att det har ju hänt mycket. Sen utmaningen som jag ser nu, det är ju att det är många partners och företag är så jäkla liksom medvetna om att okay, vad ska vi få ut av det här? Det är KPI-er väldigt mycket mer än förut, så var det väldigt sådär, men vi slänger in en 100 där och så, ja, för att man hade hjärtat. Mm. Nu blir det mycket mer att man det ska liksom skatteavdrag och det ska finnas liksom en ROI av någon form, och det är inte alltid helt enkelt. Men det är kul, och det är kul framförallt att det sker mycket.
Ja, verkligen. Du är inne på någonting väldigt intressant nu. Vi har ju med oss faktiskt en eminent gäst att svara, tänkte jag säga. Eller i alla fall utveckla resonemanget kring dessa frågor.
Precis, som varit med oss tidigare dessutom. Någon slags succéåterkomst här vi anar. Martin Karlsson Wall, ekonomiforskare med inriktning på idrott vid Handelshögskolan.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, för fasen, det är bra. Det var ju bättre väder i helgen. Men man sitta och lyssna in på ställa program på morgon för att komma
igång. Mys. Du, hur mår svensk damhockey ur ett ekonomiskt perspektiv?
Nej, men alltså det är ju framförallt personer som Angelica och andra som har varit med och byggt upp själva damhockeyn den här första fasen. Det är ju som Angelica var inne lite på, det tar tid. Det är nästan som, lite som ett startup, tänkte jag säga. Man börjar i källaren, man har lite resurser. Sen så att säga, lyckas man avancera, får lite bättre kontor. Och nu skulle jag säga så finns ju en jättemöjlighet med den grund som har byggts de senaste 5-10 åren att ta det här till nästa nivå. Så att, jag är förhoppningsfull, så skulle jag säga.
Mm. Hur ser framtiden ut då? Alltså, vart är det på väg, för att använda en på spåret här, om någon anledning? Men vart tycker du det barkar?
Nej, men det, som jag sa, det som jag tycker, dels var det häftigt, ska säga, det som vi ser generellt i hela världen är ju att damidrott är den, vad ska jag säga, jag vill inte kalla det produkt, men den del av idrotten som växer mest. Mm. Och det är väldigt tydligt nu att bland sponsorer, speciellt sponsorer som kanske är lite större och utvärderar lite mer kvantitativt, de vill verkligen ha både här och dam. Så att det här, man vill komma bort ifrån att det är bara äldre vita män, utan att man vill liksom jobba med rättigheter som speglar hela samhället. Så att timingmässigt är det ett fantastiskt bra läge. Sen skulle jag säga att när det gäller hockeyn, det hockeyn tycker jag har gjort och har väl lite draglok är ju de här häftiga finalerna mellan Luleå och Brynäs som fyller arenor. Det tycker jag som så att säga är med och ser SDH lite då och då verkligen skapar ett härligt engagemang och någonting som man kan bygga vidare på. Sen efter att ha pratat runt lite grann här, jag var i USA för ett par veckor sedan, det man ser tydligt är ju att det är väldigt viktigt med en landslags, så att säga, framgång med landslaget. Oavsett vilken liga du ska bygga, det ser vi väldigt tydligt med när det gäller damfotboll till exempel. Så är det ju så att när landslaget går bra, då skapas det ordentligt med tryck. Och det gör sen att man kan ta det engagemanget och koppla vidare då till ligan. Så att det finns många, många delar här som det gäller att gå vidare med. Sen skulle man väl från sidan önska att det satsas lite mer. Jag tycker potentialen är lite större. Det är kalashäftigt med alla eldsjälar, men ja, jag tror att man kan ta det ett steg till.
Ja, men du jobbar ju liksom mycket med ekonomiska värden, och ekonomiska värden kan väl inte bara egentligen skapas av intäkter, utan som Angelica var inne på att man efterfrågar ju en del kopior och mätetal, men det kan väl också genereras av liksom social effektmätning till exempel, om man ska kolla på damhockeyn som produkt. Vill du utveckla eller förklara lite för lyssnarna hur det går till eller hur man kan göra det på bästa sätt?
Det är ju generellt, både oavsett vilken idrott det är, lite av den heliga graalen just nu. Att historiskt har vi haft det vi kallar hjärtsponsorer, ofta män som sponsrar en annan man som man känner, och nu går vi in på mer hållbarhet. Jag skulle säga att nu börjar vi få verktyg och mätverktyg för att kunna kvantifiera de sociala effekterna av, och det kan gälla social inkludering, det kan gälla hälsa, det kan gälla olika typer av engagemang. Men här ska vi säga, som vi också var inne på lite förra veckan, här är vi bara i början. Så att historiskt i idrotten har man varit väldigt bra på att skapa olika häftiga berättelser om enskilda projekt. Mm. Men det steget ligger nu, och som jag hoppas få se en trend lite längre fram här, det är att Riksidrottsförbundet, Hockeyförbundet och annat investerar i lite mer sofistikerade mätverktyg. För då tror jag också att man kan kommersialisera, för då man tänker sig att man är marknadschef, då kan man visa för sin ekonomichef att titta här, vi investerar så här mycket och det här får vi tillbaka. Mm. Just nu är det lite svårare, och jag hoppas att den här kvantifieringen utvecklas, för då kommer det hjälpa all idrott, men framförallt damidrott specifikt, tror jag.
Men en del i det är ju också, jag brinner ju för den frågan med skattelagstiftningen, just att göra avdrag eller inte, för där har man ju inte med det sociala. Att göra något CSR-projekt eller dylikt får du inte dra av det, utan det är ju enkom egentligen faktiskt reklam som du ser om det är en skylt i sargen. Så där har du ytterligare en sak som vi behöver driva, liksom, att utmana den och kanske uppdatera den så att den blir lite mer moderniserad.
Just det.
Tror du att det kommer hända någon sån uppdatering, liksom, från Skattemyndigheten eller regeringen, liksom, inom en snar framtid? Eller hur ser det ut, den diskussionen? Har du någon insikt i det?
Ja, jag skulle inte bli förvånad. Jag har inte hört aktuellt att det finns. Men vi har ju i regeringsförklaringen med Tidöavtalet satsningar på hockey, fotboll. Det kan även bli bredare satsningar. Det är inte alls omöjligt, tror jag. Och jag tror också att ju mer vi nu ser kvantifiering komma, alltså man ska klart för sig att en anledning till att det har varit så här lite grann är att man, för att kunna dra av, så vill man få en tydligare länk till intäkten. Och då behöver man ha en typ av kvantifiering eller visa. Men ju mer vi lär oss mäta, ju lättare kommer det vara att involvera andra bitar också. Så dels är det en skattelagstiftningsdel, men dels är det också ett sätt att redovisningsmässigt kunna visa de här matchningsprincipen, heter det.
Det har ju halvetablerats en damproffsliga, PHF, i Nordamerika. Oklart om man har hittat rätt, har jag förstått här. Varför tror du det är så struligt där borta?
Nej, men det finns nog säkert flera förklaringar. En förklaring är att idrotten är generellt väldigt konservativ, oavsett om vi är i Sverige eller vi är i Nordamerika eller vi är något annat. Så att det tar ofta längre tid än vad man tror. Jag har inte insikt just i just det här initiativet. Jag kan bara konstatera att om vi ser till damfotboll, damhockey, det har pratats väldigt mycket om att det finns stor potential, men så tar det ofta lite längre tid än vad vi trott. Däremot så tror jag att varje sån här initiativ som görs kommer över tid sen leda till att vi inom en relativt snar framtid, kanske 5-10 år, förhoppningsvis har en proffshockeyliga, eller i alla fall en liga där majoriteten av spelare inte behöver hitta andra typer av jobb, utan att man, även om man inte kan försörja sig till 100%, kanske i alla fall kan till 50% eller något annat försörja sig på hockeyn. Det vore häftigt att se, tycker jag.
Verkligen. Har vi något mer för Martin? Eller ska vi let him go?
Det finns ju mycket att prata om. Exakt. Men det var bra början. Ja. Så får vi ta diskussionen vidare här.
Absolut. Martin, stort tack för att du var med oss. Vi ska låta dig gå vidare till ett möte, tror jag det var snack om.
Tack så hemskt mycket. Ha en bra
tack
morgon.
Tack samma. Martin.
Hej.
Hej då.
Ja, det finns ju naturligtvis jättemycket att nysta i där.
Ja, men verkligen. Det finns så många perspektiv på, liksom, värdeskapande. Som jag tror att det är viktigt att, liksom, ja, men höra olika sakkunniga i. Inte minst, liksom, någon från handel som ändå jobbar med ekonomi hela tiden.
Exakt. Ja.
Men hur SDHL då? När ni pratar om, liksom, värde och värdet utav ligan, vad pratar man om då?
Nej, men det är lite olika. Vi har ju haft, liksom, om man tar generellt sett paketeringar, om vi tar det kommersiella perspektivet, så är det ju oftast det här generella att man tar ett värde av sarg, is, och att det är det man säljer initialt, och sen har vi hållbarheten i form av att få fler att börja spela och liksom hela den delen. Utmaningen som vi alltid haft är ju att vi inte har någon möjlighet att sälja is och sarg, så då måste vi hitta andra värden, och då har ju vi valt en paketering som är mer kommunikativ, vi har försökt förflytta positioner, skapa opinion i de frågorna som vi tror att vi behöver driva, så det har ju vi sett som ett värde, att vi kanske särskiljer oss generellt sett lite från det traditionella med här och idrotterna, hur de paketerar, och kanske snarare vill vara lite mer av en samhällskraft i att ta på ledartröjan. Mm. Sen är vi ganska små i förhållande till många andra, men vi tror att det kan vara liksom ett sätt att gå i att skapa ett värde för företagen också.
Mm. Ja, men man tänker, vi liksom, ni har ju många medarbetare i form av spelare och liksom anställda tränare och sådär, och har väl som mål att vara Sveriges välmående liga.
Stämmer.
Är det också en del av den kommersiella paketeringen, att liksom jobba för att alla spelare och ledare ska ha en arbetsplats som är liksom sund och hållbar att gå till?
Ja, alltså vi har ju dels en strategi där vi har då den här visionen också med att vi vill vara liksom Sveriges mest välmående liga, och sen har vi ju liksom den kommersiella strategin också i form av att vi vill att 25% 25 ska kunna liksom bara livnära sig på att spela hockey, men där har vi ju att vi vill ju liksom öka minsta eller lägsta nivån för det här, att fler ska kunna liksom i mindre grad behöva jobba och mer kunna fokusera, och det har ju ihop med att vara välmående, för vi tror att ska du jobba 100% och sen förväntas bedriva en elitverksamhet på 100% så är inte det att vara välmående.
Nej.
Och du kommer inte kunna att prestera 100% på båda delarna, men det har också en del i att vara välmående i form av att det har en välmående ekonomi i klubbarna, i ligan, att spelarna känner att de inte behöver ta från sparkassan, utan att de kan liksom, så att det finns ju väldigt många stora alltså det innehåller väldigt, väldigt många delar i välmåendet.
En sån fråga som det publikmässiga, som ändå är ganska liksom central kring det här med ekonomi till exempel. Hur tänker ni kring den? Hur ökar man publikintresset?
Ja, har du svaret på den?
Nej.
Nej, men jag tror, hade vi haft svaret på det så hade vi liksom gjort det för länge sen. Men det vi har gjort nu...
Det förstår jag. Jag tänker mer hur man resonerar.
Ja, nej, men det är en bra fråga. Och vi har väl liksom haft lite liksom ögonen på den i väldigt många år. Och det har liksom konstaterats att det är ett problem och att det görs olika rekordmatcher, satsningar, enkronas match. Och alla de här är ju bra koncept, men det någonstans hjälper inte det fundamentala att vi får upp ett snitt som är varje match. För det spelar ju inte heller någon roll om vi har 3000 som går att se lördagsmatchen och sen så är det plötsligt 50 dagar efter.
Precis.
Det är ju inte att öka liksom publik och intresset så att säga. Så att vi har ju tagit fram en publikstrategi där vi ska implementera den kommande säsong, och där vi just nu håller på att prata med klubbarna lite. Vad ska vi ha för målsättning? Vad ska vara för tydliga KPI:er? Vad är det för typer av satsningar vi ska göra? Är det att vi ska ha några matcher för att få in dem i ett CRM-system och kunna bearbeta dem på det sättet? Vi har definierat att vi har målgrupp som är familjevänligt, barnfamiljer. Då kanske vi inte ska gå ut och säga kom och dricka en öl, utan då kanske det kom och träffa maskotten. Alltså, så det är också, det är liksom en större strategi i form av att vi måste se tonaliteten i hur vi kommunicerar. Vi kan inte kommunicera på samma sätt som vi kommunicerar till här målgruppen, för då kommer inte de komma. Utan vi måste våga liksom se det, ja, men lyfta blicken lite där.
Ja, men det krävs ju mycket från klubbarna, tänker jag då, liksom att man har en kommunikationsplan kanske och har, vad blir det, 26 hemmamatcher i SHL eller Hockeyallsvenskan, och 16 eller 18 hemmamatcher i SDHL, och det blir ju då att man ska skifta fokus mellan en typ av kommunikation till en annan. Så det är både resurskrävande och liksom en ledningsfråga eller ledarskapsfråga, skulle jag säga, att man liksom på ledningsnivå i alla klubbar sätter en strategi för respektive lag också.
Men det är en utmaning med det där, för att det är ju det som jag möts av hela tiden när jag pratar med klubbarna, det är ju resurser. Vi har inte resurserna för att kunna liksom kanske göra 18 hemmamatcher bra, och då är frågan, ska vi göra några hemmamatcher bra för att i alla fall få dit folk för att kunna bearbeta dem? Och det är ju en strategi. Jag tror att utmaningen är att vi behöver liksom göra någonting som i alla fall speglar SDHL-publiken och inte, som du är inne på, bara liksom göra på samma sätt, att bara promota matcherna så som vi har promotat matcherna på SHL och tro att det ska fungera. Det är att liksom lite som att göra samma sak och förvänta förväntar sig liksom ett annat resultat trots att det inte funkar. Så att jag tror att vi har börjat liksom komma till det här liksom grundproblemet, och det är att vi gör på samma sätt och tror att det ska bli samma effekt fast det inte har blivit det trots att vi har testat i 5 år. Och där tror jag att vi kanske kan vara lite mer framgångsrika kommande säsong om vi tvistar om det.
Det är lite tufft också. Både AIK och SD har ju en publikkapacitet på 100, alltså totalt. Så det är svårt på Ritorp och i Enebybergs ishall att faktiskt få med de lagen också. Så det blir ju ganska liksom ojämnt sett över lagen i ligan, hur man har ens möjlighet att få någon slags publiktillströmning.
Ja, och där har vi också en annan aspekt i form av att vi som liga representerar ju alla 10 klubbar, så vi måste ju också göra saker som alla 10 klubbar kan signa upp på. Och där har vi väl också då sett att kan vi få de här AIK och SD att kanske lägga ut några matcher i större arenor bara för att få liksom intresset att flöda. Och det tycker jag väl ändå är liksom en god dialog vi har med dem.
Om man ser till liksom, det är lite mer sportsliga kanske. Hur ser du på att ett lag som Luleå är så dominanta? Är det bra eller dåligt?
Ja, men det finns ju både för- och nackdelar med det. Om man tar för, så har ju de visat att de har verkligen gjort det ordentligt. Jag hade utvärderingsmöte med deras kommersiella chef igår. Och det, någonstans, jag såg Stefan Enbom var med i det här programmet. Liksom, de gör det på riktigt. De sänder hela tiden signalerna att det är både... De har 2 representationslag. Och det tycker jag man ser. Sen har ju de utmaningar också såklart. Men det negativa är ju att det blir ju inte heller särskilt intressant om man ska, apropå publikmässigt.
För ligan är ju stort med.
Ja, exakt. Men de är ju loket och de sätter ju press på andra klubbar också att liksom våga göra ordentligt.
Ja, jag skulle gissa på att det inte bara är lönenivåerna i Luleå som gör dem duktiga. Alltså, det kan jag nästan våga lova. Utan det är liksom en övergripande strategi om hur man inkluderar damlaget i kommunikation, i strategi, i någon slags gemenskap. Jag sa det också i det här programmet att herrspelare pratar om damspelares prestationer för de tränar tillsammans, de kollar varandras matcher. Det finns en annan liksom...
Respekt för varandra. Och
på något sätt.
Som i hela Luleå så är det någonstans att det är 2 representationslag.
Ja.
Och det tror jag är ganska fundamentalt om man jämför med många andra. Att det är fortfarande SHL-laget som är det liksom primära. Även om, om vi bortser från det ekonomiska, så är det fortfarande det. För att det är där man ser att man liksom, det är de matcherna man försöker få dit publik till som mest. Och det är där liksom profilerna finns. Och, jag tror att det Luleå har gjort där är ju verkligen att man har lagt dem på samma nivå. Och det har kostat och det har investerats. Och nu har det liksom börjat verkligen få utfall på det sättet.
Ja, men precis. Nej, men jag tror att herrspelare och herrlaget är ju normen och det många ser upp till. Men just att de då liksom går i bräschen på något sätt gör ju att man följer efter. Det är ju som vilken förebild som helst. Vad den personen eller föreningen gör, det vill man ju liksom ta efter. Så jag tror att det sätter någon slags kultur, sätter vi hela staden också. Och sen så har ju, tror jag, Norrbotten satsat väldigt hårt på liksom jämställd sponsring och jämställd sport.
Exakt.
Länge, så att det har ju kommit då liksom lite från sidan och tryckt liksom publiken mot att vara mer öppna för att liksom testa på nya saker. Och så har de haft ett bra lag och spelat underhållande hockey, och då har man sett liksom att som helhet så är produkten väldigt bra, och då stannar ju publiken också.
Ja, men och sen så tror jag också att det de har vågat är ju att när det kommer företag som vill investera och liksom vara partners, så säger de ju inte, alltså vill man gå in med 50 000 till här, då är det 50 000 på dag. Alltså det är väldigt liksom tydligt även från organisationens sida, och att våga vara så hård någonstans.
Är det många säger så?
Luleå gör ju så att det är så här, går in till det ena så går också in till det andra. Medan många andra har ju att det är 70-30 eller att det är något annat.
Eller att man inte ens paketerar damlaget som ett värde, utan att man har liksom sin försäljningsstrategi mot herrlaget. Och sen så blir det lite att det kommer som en bonus liksom, så här, eller ett liksom medskick.
Slänger med dem.
Ja, men lite så. Och då tycker jag att man undervärderar liksom där vi står nu. Så att jag tror att man måste liksom, Luleå har ju gått före på något sätt, och nu så har det liksom burit frukt, men jag tror att många föreningar måste också liksom komma ikapp. Att man hade kanske behövt börja för ett par år sedan, men att det är högtid nu och liksom verkligen se vad skapar det här för värde för oss nu och framåt.
Men jag tror att det som är bra, det är ju också nu när ett lag som Frölunda kommer upp, Brynäs har gjort det bra, att det gör också att nu ändras det lite. De kommer komma upp som en frisk fläkt, och det kanske gör också att de här klubbarna som har stagnerat lite och lutat sig tillbaka kanske lite grann, igen någonstans måste
vakna till.
Ja, men lite så.
Ja, just det. Ja, men alltså, det måste kännas ganska kul att det är flera SHL-klubbar som väljer att satsa.
Absolut.
Mm. Men kan det finnas problem med det också? Funkar det om alla liksom, alla samtidigt bestämmer sig för att nu jäkla ska vi också satsa på dem och nu ska vi bli nya Luleå? Hade det funkat?
I längden ja. Mm. Här och nu nej, skulle jag säga. Vi har inte, alltså, det man glömmer bort ofta när man säger det är att ja, men vi vill ha ett SDH-lag. Mm. Och så kanske man tycker att man köper ihop ett lag. Mm. Det kan man göra. Mm. Men utmaningen är att vi har inte liksom, spelarunderlag tillräckligt för det, ja. Liksom 14 SDHL-lag. Då blir det att vi har väldigt mycket juniorer istället, eller mycket importer. Då har vi juniorer, då kan inte de spela i de juniorserierna som kommer skapas här för kommande säsong. Så att, jag tror att det man skulle som bäst göra om man liksom har förstått värdet av att ha en damsatsning i sin klubb, det är ju att man börjar från början, bygger en liksom egen talangutveckling, mm. för det kommer man ha igen sen också. Mm. Så det är väl min rekommendation.
Ja, men det är ju superviktigt. Vi har AIK till exempel, vi har ju ett damlag och sen så har vi ett damjuniorlag och ett division 1-lag, alltså så här seniorlag. Men sen så har vi ju inga flicklag, vi har flickhockeyskola. Mm. Så där måste man också tänka, och jag tror att det ser ut så i fler föreningar mm, också, absolut. Att så här, flickverksamheten, bara det finns lag så tror jag att flickorna kommer börja. Men ser man inte att det finns någon möjlighet i en förening så blir det ju liksom ett förlorat tillfälle till att få fler barn in i idrotten överlag. Det har också pratat om att men det är en utmaning för fler idrotter än bara hockeyn att få ungdomar att liksom börja och fortsätta spela. Mm. Och det är minst lika viktigt för flickorna då. Alltså det är ju superviktigt, och där tror jag Frölunda liksom har haft lite som strategi att bygga från grunden. Mm. Att man vill satsa holistiskt sett över liksom, ja, men från hockeyskolan upp till SDHL. Men det var ju bra nu att de gick upp, för då har man också någonting att sikta på. Etablerar de sig nu SDHL, då vet man så här att ja, men när jag är 15, ja, men då vet jag att jag skulle kunna göra en satsning på 5, 6, 7 år som tar mig till den högsta ligan och landslaget. Mm. Men att jag kan göra det i Frölundas organisation. Jag behöver inte flytta till Luleå och gå på hockeygymnasiet där. Och det är också viktigt, för det är kanske inte alla som är mogna att flytta när man är 16. Liksom.
Nej, men det, och sen så en annan aspekt det är ju också, som vi har väl förstått värdet av att vi måste driva den också tillsammans med alla ligor och förbund, det är ju att vi behöver så många fler isytor för att kunna bemöta hela volymen. Om det blir fler tjejer som börjar spela så har vi ju, det byggs ju inte jättemånga isytor i vårt avlånga land.
Nej,
att vi ökar.
Nej, det är faktiskt ett stort problem.
Det är ett jättestort problem, och utmaningen blir ju då att det ställs någonstans till föreningens förfogande att bestämma hur fördelar vi tiderna här, och då ska man också vara beredd att göra det.
Exakt. Jämställt. Vi kommer behöva alldeles strax gå vidare till att snacka ner Växjös SM-guld och Skellefteå lite grann. Men Angelica, vad är hett kring SDHL i sommar? Vad ska folk kolla utkik efter? Förutom om Johanna ska förlänga med AIK.
Jag tänkte säga det.
Det är ju jävligt. No comment där, eller?
Precis, ja, tills vidare.
Ja, okay.
Oj.
Nej, men vad kittlar?
Vad kittlar? Nej, men jag tycker alltid att det är kul att lobba för vårt kära sommarprat som vi kommer fortsätta med. Mm. Vi kommer ju ha, nu har jag inte det senaste uppdateringen, men jag tror att vi kommer utöka så att det även blir både importer och även tränare och ledare, så att det blir en dynamisk blandning där. Det har varit populärt. Mm. Men sen är det ju, nu är det ju också det, fler spelare flyttar hit och dit, kors och tvärs. Mm. Vilka ska ha det slagkraftigaste laget när vi släpper pucken i september? Mm. Det här är ju min absolut favorittid på året.
Alltså. Silly,
det är favorittid. Ja, det är många som tycker det är
kittlar. Kan den här SM-finalen bara vara klar? Jag vill ha silly season.
Så att, om det är någon som undrar vart silly season SDHL News är, så är det min hemligaste. Nej.
Ja, exakt. Mrs. Mad. Det blev jättekonstig koppling nu, men du är liksom damhockeyns nav i att liksom...
Vadå, intressekonflikt?
Förlåt, jag målade in mig ett hörn nu som jag jättegärna vill komma ut ur. Hjälp mig.
Då går vi vidare.
Tack. Ja.
Vi nämnde Jörgen Jönsson tidigare, och det ska vi gå vidare på lite nu. Det här är ganska otroliga liksom, noteringar eller siffror eller vad man nu vill kalla det. Han tar SM-guld sitt första år som huvudtränare. Mm. Han har ju bara varit assisterande tidigare. Ja. Det här är hans åttonde SM-guld totalt. Mm. Om man slår ihop liksom, tiden som spelare och som assisterande tränare. Och nu då även som huvudtränare.
Mm.
Han som fixade biran i natt. Eller ja, natt igår kväll ser det ut som.
Ja, det är mjölk. Skål
med exakt.
Vi säger inget mer än så.
Och sen ska vi säga att han har också två OS-guld och två VM-guld. Så han har liksom 12 tunga guld, Jörgen Jönsson. Det är, alltså, han är ju något... Ja, han är ju något alltså unikt inom svensk hockey. Det är ju alldeles otroliga noteringar. Alltså.
Ja, verkligen. Och han vet ju hur man vinner uppenbarligen. Ja, alltså rent erfarenhetsmässigt. Ja. Sen så kanske han sitter på facit rent strategiskt också. Men jag tror att det är viktigt att ha en ledare som har varit med och vinna.
Ja.
Som kan liksom sätta, för att jag tror att det har mycket mer än bara liksom... Det har mycket att göra med erfarenhet och att veta vad som krävs. Så att han kan liksom rätta in dem som faller ur möjligtvis liksom ledet under en säsong och vara med. Och liksom, ja, precis. Ja, men vara med och liksom, sätta någonting som inte alla har svar på.
Nej. Det är grymt imponerande. Efter liksom alla lyckade år med Sam Hallam har fått in en annan lugn gubbe som är någon uppenbar liksom segermaskin. Ja, så kan ju
kultslipsen
på. Glad ut. Ja, det är fint.
Precis. Jag undrar hur Sandra Ilar mår nu.
Ja. Just det. En annan som faktiskt bör nämnas kring Växjö Lakers ledarstab är Fredrik Hellgren. Han blev ASS-tränare i Växjö 2007 och har varit det sedan dess. Och han har då givetvis varit med och tagit alla SM-guld. Så det är också ganska imponerande. Det är en gubbe som jobbat liksom bakom de tidigare tränarna, blivit kvar och uppenbarligen liksom har en extremt viktig roll i att det går som det går för Växjö.
Ja, men precis. Den assisterande tränaren är ju i mångt och mycket den som kanske har lite mer kontakt med spelarna. Mm. Alltså både på bänken, åtminstone utifrån min erfarenhet, och också kanske runt omkring omklädningsrummet och sådär. Och jag tänker mig, och på träningar på isen också. Så jag tänker mig att man måste ha en väldigt liksom bra relation. Ja. Alltså kunna bygga relationer med olika typer av människor och också vara där och ge individuell feedback som slår rätt.
Ja.
För jag tror att många, alltså tänk att du har 22 spelare över en säsong som har olika liksom, vad ska man säga, självförtroende och självkänsla.
Ja, ja.
Så det sviktar liksom och man får olika mycket speltid, ibland går det lite tyngre, ibland går det skitbra. Visst, det kan vara låsningar, det kan vara liksom att man är frustrerad och att man har en sån person då som har varit där så himla länge som förmodligen är en enorm trygghet.
Mm.
Att göra det jobbet år efter år och vara det stödet antagligen som han är utöver att han också säkert är väldigt duktig liksom taktiskt sett. Mm. Det är också himla imponerande.
Avslutar han på topp nu?
Nej, Fredrik Helge, han blir nog kvar. Han slutar väl i Växjö 2049 eller någonting. En annan som också ska nämna såklart, det har vi gjort tidigare här i Hockeymorgon, men det bör göras en som verkligen liksom varit i Växjö länge, är såklart Henrik Evertsson.
Mm.
17:e året som sportchef, hans 19:e år i klubben var det här.
Mm.
Och det är liksom, det blir väl ingen överdrift att säga att han är svensk hockeys bästa lagbyggare. Det måste man bara kunna slå fast.
Ja, 100%.
Här och nu i alla fall.
Ja, nej, men det skulle vara intressant att liksom verkligen förstå hur han tänker.
Mm.
Liksom sett över en hel säsong, eller hela säsongsplaneringen. För att det är ju, det är klart att det inte är en chansning, men alla, finns ju, vad blir det? 14 stycken som har samma roll som honom.
Mm.
Och det är liksom ganska liksom liten värld och man
ja.
Försöker väl bygga lag på ganska liksom liknande sätt. Mm. Och att lyckas så bra, då gör man någonting annat, någonting det, mer. Liksom. Ja.
Ja. Ja, men alltså, han har ju en, liksom, vad det verkar, en filosofi. Och jag såg att han sa någonting om att så här, hur Växjö Lakers ska spela i ett levande dokument inom citationstecken. Alltså så här, vi spelar väl lite utifrån vad truppen håller för. I år hade de en otrolig defensiv, då kanske man är lite mer försvarsinriktad och sådär. Men den här filosofin han har kring att vi ska ha det bästa laget, jag skiter om de är från Alvesta eller norra Toronto.
Mm.
Det verkar ju verkligen fungera, även om det är liksom... Det verkar svida lite hos många i övriga hockey-Sverige.
Ja.
Han håller fast vid det.
men på något sätt kanske, för man gillar ju liksom att prata om, och det gör ju vi också, men liksom så att man ska ha x antal egenfostrade spelare med i sin A-lagstrupp för att man vill ha liksom en välmående förening rakt igenom, om man, det är ju billigare också, alltså att göra så.
Profilering också, de är ju liksom i staden.
Ja, 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 precis. Ja, men det blir ju på något sätt en annan strategi, och, men det tar ju längre tid att bygga det, och man måste liksom orka kanske hålla fast vid det trots att det inte går något bra, och det är nog där man vacklar. Jag tror inte att det är en sämre strategi än att skita i vart de kommer ifrån, och de har inte heller spenderat mest på sin lönebudget.
Nej, det sägs att Växjö ligger väldigt långt ner till och med.
Ja, så har vi inte 12-13 plats för Skellefteå och Växjö.
Ja, ja. Det låter helt otroligt om det stämmer, men ja, en bit ner är de ju, det tror jag vi kan slå fast, och det är också ganska imponerande då i och med att man generellt kör på en hel del utländska spelare och sådär.
Ja, exakt. Så då har man ju på något sätt inte köpt sig till ett lag. Det kan man ju i så fall, om det vi kan bekräfta de
uppgifterna. Nej, inte bara, men liksom
nej, men exakt. Kulor. Det är klart att de mår bra. De har säkert liksom bra löner och sådär, men det måste ju vara någonting mer som Evertsson och liksom ledarstaben lyckas med än att antingen värva sig till ett lag. Så det är inte det de gör, liksom, utan det är någonting annat.
Ja. Vad
det
är. Jag förstår vad du menar.
Jag tror att man tänker när man säger att jag skiter i vart spelare kommer ifrån. Ja. Då tänker man att så här, okej, men vi köper ihop oss ett
lag. Ja, exakt.
Att det är det är, men exakt, det är inte det. Han letar på andra ställen. Jag tänker Larmi kanske inte var en självklar liksom, matchvinnare när man tog honom från Pelicans.
Nej. Och så här, Keegan Lowe, man plockade honom från italienska ligan.
Exakt.
Det är också så här, det går att hitta fynden. Han hade bedrövlig plus minus där också, men Evertsson hugg.
Men ibland när man så här satsar på kort som kanske inte har blivit traditionellt sett satsade på länge. Mm. Sätt om spelare som kanske liksom orkar kämpa på, harva runt och vet sitt eget värde, men inte liksom har fått bekräftelse. Mm. När man väl får bekräftelse sen, kanske man får en enorm utveckling. Alltså bara, nu jäkla ska jag förvalta förtroendet som jag har fått. Och, ja, men han har ju också liksom, han sa ju det själv, är sjukt förvånad över att jag blockar skott, det gör jag, men att göra mål göra mål i en SM-final, det gör jag inte liksom. Så att han är ju han får spela och prestera liksom utöver sin kapacitet.
Ja, formar dem. Ja. Men det är naturligtvis lite av en öppen dörr att slå in att berömma Henrik Evertsson och Växjö för deras lagbygge, men det ska nämnas, för det är jävligt rent ut sagt fascinerande hur de lyckas gång på gång.
Ja, verkligen.
Lite spaningar från firandet då.
Ja.
Man ska tydligen ha liksom kört på och haft någon slags fest ute i en hangar. In till flygplatsen där i Växjö. Det var en lite specialare.
Verkligen. Det låter lite så här rave svartfest.
Ja, exakt. Liksom, Det var hangarfest med Top Gun-tema.
De knyter ihop säcken.
Precis. Så det, ja, det verkar ju verkar ha varit en bra fest. Så det är väl härligt. Idag kanske det blir liksom lite mer då firande in i stan, i och med att det ska vara på torget där från 18. Sen då, det som väl i media blev lite av en snackis. Under firandet där nere på isen så spelade man ju låten My Hometown i arenan. Och det är ju då en låt som Skellefteå är väldigt starkt förknippade med.
Just det.
Det väckte ilska på sina håll. Och blev lite livat kring det här. Den musikansvariga i Vida Arena menade att det inte alls var liksom en pik eller ett hån, utan att det skulle vara en hyllning till Robert Rosén och Erik Josefsson, och att de tidigare har använt den här vid line-upper och sådär. Det då kanske har gått obemärkt förbi.
Ja, men det kan säkert stämma, men jag tycker man ska stå för att det också finns en liten liksom,
det är klart de vet att det liksom skaver lite.
Ja, så det är bara att stå för det, skitsamma. Alltså, håna på bäst ni vill.
Liksom. Jag tycker inte det är världens största grej. Nej, det är en låt, det. Och det är inte så att Skellefteå har någon slags liksom, vad ska man, exklusiva rättigheter på att spela den. Så det är väl så här, alltså, ja, jag vet inte. Många verkar ha blivit oerhört upprörda över det här.
Det är klick. Ekonomi.
Ja, exakt. Ja, men lite så. Och sen så är det så här, ja, man vill ha någonting att bli jävligt sur över.
Ja,
och då blir när man torskar nästa final.
Man får se det lite för vad det är. De spelar den låten. Och så här, det är så Oscar Muller och typ Pudas. De så här, ja. typ så här, vifta
bort. Vad ska de säga?
Ja, men där och då förlorat en final. Det känns som att en liten trigger kan få ett rejält utbrott. Men det
skandal.
Alltså.
Man spelade tydligen även den här Rögle-låten för vårt ABK i omklädningsrummet. Så det verkar vara liksom ett återkommande tema här att ta upp andra lag.
Tänk att det är mångkulturellt. Liksom. De inkluderar alla som har lämnat på väg.
Ja, exakt.
Ja, det spelar ju liksom på den här liksom följetongen om att de är identitetslösa.
Ja, jag tror bara att, har inget eget.
Nej, exakt. Men de gör sin grej. Mm. Och de gör det bra. Det är ju bra låt också, så att de vill ha skön musik om
fest. Kanske bara vill ha en bra låt.
Jag tror det.
Ja. Jag vill köra Rögles låt. Ja, men det där blev ju en liten snackis. Men det är vad det är. Jag såg något om att de hade över sexsiffrigt i lagkassan. Eller de hade sexsiffrigt i alla fall i lagkassan.
I lagkassan?
Ja, för att liksom fira här nu. Ja.
Men alltså, det kan inte vara... För jag tänker, när jag hör lagkassa tänker jag på att man har samlat in böter under säsongen.
Ja, jag tror det. De hade över 100 000 eller låter det som.
Helvete. Ja, det är ändå...
Ja. Ja. Och så det kom ut någon bild och någon var i Sportbladet på vad liksom spelarna skulle skicka in nu efteråt. Ja. Det var flera som hade 5 000 tror jag de skulle notor. Lägga in.
Ja. Många topics.
Ja, verkligen.
Ja.
Just det.
Nej!
Du kanske ska stå för ett eget litet bidrag.
Ja.
Och sen sägs det väl också att Henrik Evertsson och ledningen där i Växjö inte brukar snåla när det gäller lagresa.
Nej.
Så,
det är kul för dem.
De kommer nog få härliga dagar framöver här, Växjös spelare. Lite Skellefteå då. De tar ändå ett SM-silver, så allt är ju inte mörker, om man säger så.
Nej.
Två i ligan, SM-silver och såklart en grymt bra säsong överlag. Även om besvikelsen såklart igår och idag och säkert några dagar framöver är rejäl. Men man mäktar bara med 6 mål i den här finalserien.
Ja.
Så när det verkligen gällde, då var man ju faktiskt inte tillräckligt bra.
Nej, verkligen inte. Och det är ju extra anmärkningsvärt när man har gjort så mycket mål tidigare.
Liksom. Ja, man har varit väldigt offensivt glad.
Ja. Mm. Nej, så de börjar bli den eviga tvåan nu. Det går att likställa sig lite med
lite så.
Brynäs i SDHL. Jag vet inte hur många SM-silver de har. De har aldrig vunnit, men spelat många
finaler.
Mm. Ja.
Sen 2011 har Skellefteå spelat 8 SM-finaler, tagit 2 guld. Det här var deras 4:e raka finalförlust. Jag är inte helt ute och cyklar.
Ja,
så SM-finaler och Skellefteå
rimmar inte bra.
Rimmar inte så väl. Och vad det vi konstaterade igår, att de har 10 raka förluster på MI i SM-finaler.
Ja, exakt. Man har inte vunnit på hemmaplan i en final.
Nej.
Sen 2014.
Det börjar bli riktigt liksom tråkiga siffror för Skellefteå och SM-finaler.
Verkligen.
Tvärtom mot Växjö liksom.
Ja, exakt.
Raka motsatsen.
Ja, precis.
Vilka är det de har torskat mot förutom Växjö?
Ja, det här är tredje gången det är mot Växjö. Ja, sen har man torskat mot Frölunda en gång också.
Ja, just det. Kommer du ihåg.
Så är det. Men det var ganska många. När jag kollade igenom laguppställningen och så själv efter det. Det är ganska många spel som jag tycker försvann lite, som varit så jäkla bra tidigare. Liksom Jonsson, Hugg, Jocke Lindström, Wingerli, Lindholm. Det var många som liksom försvann lite i den här serien.
Ja, man har scoutat väl i Växjö.
Ja, kanske.
De låg ju supernära, alltså de här skickliga spelarna. Mm. Det kändes som att de också ofta blev frustrerade. Alltså inte så att det var superuppenbart, men att man såg liksom att Växjö kom in under skinnet på dem i form av att de inte fick något jävla utrymme att göra någonting. Liksom. Så det var... Och då blir det ju svårt. De här spelarna behöver ju mycket isyta och liksom... lite flyt i anfallszon för att vara bra också. Så det är veckor bra.
Sen finns det naturligtvis spelare i Skellefteå som ska lyftas också. Ja. Flera av dem jag nämnde här alldeles nyss har gjort fantastiska säsonger. Mm. Men en sån som Linus Söderström, Jonathan Pudas, Oskar Möller. Mm. Det är ju otroliga slutspel. Mm. Och det känns ju som att Skellefteå har något väldigt bra i grunden.
Ja, men jag tänker det. Han håller 5-0 väl, Söderström. Ja. Larmi håller 4. Ja. Bara det är ju så här en prestation i sig.
Ja.
Så att han har ju säkert maxat sin och prestation.
Jo, det är inte det på målaktiden problemet ligger.
Nej,
men det känns ändå som Skellefteå, givet den här säsongen och vad man liksom levererat över tid. Det finns ju något bra där.
Ja, självklart.
Så vi säger väl grattis till en jäkla fin säsong för Skellefteå AIK också.
Definitivt.
Ja,
definitivt.
Angelica, stort tack för att du kom hit idag.
Kul att vara med.
Ja, mm,
sura lite. Ja.
Vi närmar oss slutet av dagens sändning. Vi kommer jobba på att få med lite fler Växjö-röster till imorgon. Vem vet, då kanske spelarna har halvlämnat sin, sin firande dvala.
Ja.
Eller så har det bara börjat. Vi får se. Imorgon ska vi även snacka upp final nummer 5 i Hockeyallsvenskan.
Mm, mm.
Som ju är imorgon kväll uppe i Örvik.
Jajamän.
Och då har matchbollar.
Mm.
Och den, den serien följer du lite extra, va?
Ja, kanske det. Kanske.
Ja, okay. Ja, ja, men okej, alltså, den har ju varit bra rent objektivt sett.
Tack för att ni har tittat idag. Vi säger återigen grattis till Växjö Lakers som har tagit klubbens fjärde SM-guld. Hockeymorgon.se är det som gäller. Vi kör imorgon igen 08.00. Tack för idag och ha det underbart, så ses vi snart igen. Hej!
Hockeymorgon presenteras i samarbete med C-more.